Precis. I bibelskolan i apologetik, då pratar vi väldigt mycket om sanning. Du kan veta att någonting är sant. Du kan veta att Bibeln är sann. Du kan veta att det finns en Gud. Du kan veta att det är kristendomens Gud. Och så vidare. Så idag har jag plockat fram 24 verser om sanning från Bibeln. Och jag tänkte faktiskt ta hjälp av er här under första inledande minuterna att läsa upp de här. Så jag har de här på projektorn. Så jag tänkte be min kära fru börja med den första versen och läsa den. Det kan jag.
Första Johannesbrevet 1:8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
Mamma.
Första Johannesbrevet 3:18. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning.
Första Johannesbrevet 4:6. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande.
Första Konungaboken 17:24. Då sa då kvinnan till Elia: nu vet jag att du är en Guds man och att Herrens ord i din mun är sanning.
Andra Timoteusbrevet 2:15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.
Efesierbrevet 6:14. Stå så fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klädd er i rättfärdighetens pansar.
Vill jag läsa?
Andra Mosebok 2016. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa, en av de 10 budorden.
Jakobsbrevet 1:18. I kraft av sin vilja födde han oss att få nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara i
en förstlingsfrukt.
Bland de som han har skapat.
Johannes 1:14. Både blev kött och både blivit oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda folket har varit. Och han var full av nåd och sanning.
Johannes 1:17. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
Johannes 4:24. Gud är ande. Och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Mm.
Jag kan fortsätta med de sista här. Johannes 8:32. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Fortsätter i Johannes 14:6. Jesus sa det till honom: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 16:13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Johannes 17:17. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och helga i det här fallet så är det grekiska ordet hageso. Man kan översätta till engelska till sanctify, som man kan koppla till att man blir renad från sina synder. Och då den här helgelsen, en sanctification i våra hjärtan som är hela tiden progressiv. Att vi hela tiden blir mer och mer lik Gud och mindre och mindre kopplade till världen, kan man säga. Ordspråksboken 12:22. Lögnaktiga läppar är en styggelse för Herren. Det som handlar rättfärdigt behagar honom. Psaltaren 25:5. Led mig i din sanning och lär mig. Ty, du är min frälsare, frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Psaltaren 86:11. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Psaltaren 119:160. Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. Fortsätter i Psaltaren 145:18. Herren är nära alla som åkallar honom, alla de som åkallar honom i sanning. Johannes 18:37-38, där Jesus är hos Pilatus. Pilatus sa det, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen när jag född och därför att därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa det till honom, vad är sanning? Efter att sagt detta så gick han ut till judarna igen och sa det till dem. Jag finner honom inte skyldig till något brott. Johannes 8:31-32. Jesus sa till den judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Efeserbrevet 1:13-14. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kom till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Och första Korintierbrevet 13:4-6. Som man ofta läser på bröllop. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten. Men har sin glädje i sanningen. Så 24 härliga verser om sanningen från Bibeln. Och sanningen, det är väl egentligen varför vi är här. Hade vi inte trott på de här orden som står så hade vi inte suttit här idag. Vi hade inte gått ut och evangeliserat. Vi hade inte stått upp för Guds ord. För det vi tror på. Vi hade inte stått upp för ordet när folk omkring oss blir arga eller irriterade eller retar oss för vår tro. Det är inte sällan väldigt obekvämt att vara troende faktiskt. Det är obekvämt för oss själva och det är obekvämt för människor i vår närhet. Så vad håller vi egentligen på med? Jo, vi studerar sanningen. För det till syvende och sist så handlar det om att veta vad som är sant, eller hur? Vi springer inte omkring här i en illusion. Vi tror verkligen att vi har sanningen. Att vi finner sanningen i Bibeln. Men hur kan vi då veta att kristendomen är sann? Hur kan vi veta att någonting är sant överhuvudtaget? Ja, de här frågorna behöver vi ställa oss själva. Och det är många andra som ställer dem till oss. Den ställs till den kristna tron. Och Kristus, Jesus, evangelium, det är väldigt vackert. Men ofta så kommer ju frågan. Men hur vet du att det bara finns en väg till Gud? Vad gör kristendomen sann? Jesus själv säger att han är sanningen. Vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom honom. Men varför just genom honom? Varför är just kristendomen den rätta sanningen? Och inte någon annan tro? Eller en kombination av tro? Eller att man skapar sin egen tro och kommer fram till rätt sak? Ja, alltså sanning är ju per definition exklusiv. Det är det ett sanningskrav står för. Att påstå en sak är förneka det motsatta, eller hur? Och det här gäller alla världsutskådningar. Kristendomen är inte den enda världsutskådningen som hävdar sin exklusivitet. Alla världsutskådningar är exklusiva och alla har en världsutskådning. Jag hörde en YouTube, en utfrågning på YouTube. Och det var en person som var ateist och han ville gärna klumpa ihop alla religioner på ett bord. Och låta dem, och han ställde just den frågan, ni säger alla att ni har sanningen, hur kan ni veta att just er tro är den riktiga? Men han vill inte erkänna att han själv satt vid det här bordet och förde de här diskussionerna. Han tyckte att han i sin ateistiska världsutskådning stod utanför allting. Men även ateisten är ju exklusiv i sin tro. Den exkluderar alla andra som inte tror som de själva. Hur vet du då att kristendomen och Bibeln verkligen är sant? Och alla de andra är osanna? Nej, men vi kan ju testa det här faktiskt. Det går ju faktiskt att testa. Och sanningen är värd att testa. För att söker man efter sanningen så kommer man hitta sanningen. Man behöver inte vara rädd för att testa sanningen. Eller hur? Man behöver inte vara rädd att testa Bibeln. Den är värd att testa och den har stått tester under tusentals år. Och fortfarande så är det miljontals människor i denna värld. Eller kanske flera miljarder som följer Jesus. Den har stått testes. Ni förstår vad jag menar. Vad sa du?
Den har bestått provet.
Den har bestått provet, exakt. Det finns faktiskt en metod för att analysera och testa varje världsutskådning. Så om någon kommer fram och ställer de här frågorna till er, varför tror jag just att Jesus är den rätta vägen? Varför inte islam eller Buddha? Då kan jag säga, nej men gör de här testerna. Testa själv, så får du se. Okej. Den här metoden kallas för 3-4-5-metoden. Det första testet består av 3 punkter, det andra av 4 punkter, det andra av 5 punkter. Så för första så här. Varje världsåskådning måste adressera... jag börjar från början. För det första så måste den här läran som vi studerar, om det är kristendom eller islam eller vad det nu är bara. Den måste vara 1. Logiskt konsekvent. Det vill säga läraren får inte motsäga sig själv. Den måste vara empirisk funktionsduglig. Och det egentligen betyder att läraren måste stämma överens med verkligheten. Och den måste även vara existentiellt relevant. Det vill säga läraren måste tala direkt om hur vi faktiskt lever våra liv. Så det första testet är alltså logiskt konsekvent, empirisk funktionsduglighet och existentiellt relevans. För det andra, när du kommer till fyran i den här stegen, så måste varje världsutskådning, eller varje världsutskådning egentligen adressera följande frågor. Ursprung, det vill säga var kommer vi, människan och universum ifrån? Det är liksom en verklighet som vi lever i. Det måste alla besvara. Mening, alla har mening. Vad är meningen med livet? Vad gör vi här? Det har alla människor, även autisten. Moral, hur vet vi vad som är rätt och fel? Det är också en fråga som alla världsskådningar har funderingar kring. Och vårt öde, vad händer med oss när vi dör? Det har också alla världsskådningar. Ett svar till, eller inte ett svar till, men en fundering kring. Och svaret på alla de här frågorna måste ju vara sanna och överensstämma. Och som helhet så måste alla svar vara sammanhängande. Och oftast när man går igenom olika världsskådningar så brister de på något av de här punkterna. Ateismen till exempel har väldigt svårt att förklara moral. Det betyder inte att de inte är moraliska personer eller att de inte kan vara moraliska eller att de inte har en uppfattning om moral. Men de kan inte logiskt förklara vad som är rätt och fel. Och många andra världsåskådningar fallerar på många av de andra punkterna. Och sen kan man då applicera 5 egentligen akademiska discipliner på de här frågorna. Och det är teologi, läran om Gud. Metafysik, läran om verklighetens grundläggande natur. Epistemologi, läran om kunskap. Etik, läran om moral. Och antropologi, läran om vad människan är. Och när man testar kristna budskapet enligt den här metoden så finner vi något helt unikt som inte finns i någon annan världsåskådning. Och den liksom, alla de här stegen håller. Kristendomen håller för alla de här stegen som jag just har pratat om. Till exempel när vi tittar på och testar Jesus födelse, hans liv, hans undervisning, död, hans uppståndelse, så visar det sig att han är den han påstod sig vara. Och det är därför så många människor följer honom idag. Och jämför honom med vilken annan religiös, profetisk person i någon annan världsåskådning som helst, så står han står ut. Han är unik. Till exempel, det finns ingen annan som påstår sig vara den gudomliga frälsaren. Och Jesus erbjudande om nåd och om frälsning genom att vara ett perfekt offer, det är väldigt unikt. Ta bara jämförelsen med Buddha. Ni har ofta säkert hört att ja, men evangelierna, hur kan de vara sanna? De skrevs ner 30-40 år efter de faktiskt hänt. Ja, vet ni när skriften om Buddha skrevs ner? 400 år efter han levde. Men det är ingen som säger. Men dra den nästa gång som de kommer att klaga på 30-40 år. En annan sån här liksom, det är rätt kul att gå med logik och kunna liksom gå tillbaka i de här funderingarna, till exempel kärlek, om vi pratar om moral och etik, så tror jag att de flesta skulle vara överens om att kärlek är liksom den högsta etiken. Det skulle en ateist eller en buddhist också hålla med om. Men som vi pratade om, jag tror förra gången jag stod här uppe, så pratade vi om att där det finns kärlek, där måste det också finnas en fri vilja. Eller hur? Och där det finns en fri vilja så kommer det oundvikligen finnas en möjlighet till att synda. Och där det finns synd så behövs det behov av någon som räddar en, av en frälsare. Och där det finns en frälsare Där finns det ju också hopp om räddning och frälsning. Och det är faktiskt bara i den judiska kristna världsåskådning som vi finner konsekvent svar till de här frågorna. Alltså berättelsen från synd till frälsning, det finns bara i evangeliet och i den ultimata planen från en kärleksfull Gud. Sen kan man ju gå tillbaka ännu längre. Nu är vi liksom nere på att liksom förutsätta att det finns en Gud. Men hur vet vi då att det finns en Gud överhuvudtaget? Och det har vi pratat om förut och det har vi pratat om i bibelskolan. Och här finns det liksom fyra argument. För det första, oavsett på hur vi ser på fysisk konkret verklighet så hamnar vi i ett materiellt universum. Vi är alla medvetna om att det finns. Som inte kan förklara sin egen existens. Och om materia inte kan förklara sin egen existens så är enda möjlighet till självförklaring något som är icke-materiellt, eller hur? Och för det andra, så bakom varje intelligent skapelse så finns en ännu mer intelligent skapare. Och sen vet vi att vår moraliska förnuft pekar på en moralisk objektiv lag inom universum. Och bara det faktum att det här problemet med ondska antingen tas upp av människor eller är om människor, så antyder det att människor har ett inre värde. Och vad får vi då det ifrån? För det fjärde så kan vi se att den mänskliga erfarenheten i historia och faktiskt personliga uppenbarelse, den upprätthåller det övernaturliga verkligheten. Så vi har konstaterat väldigt kort att det är väldigt förnuftigt att tro att det finns en gud. Men vem är den här guden då? Jo, men det har vi då konstaterat här nu, att han är en icke-fysisk, intelligent, moralisk första orsak som har givit oss ett inneboende värde och som upprätthåller en övernaturlig verklighet. Så var hittar man denna gud då? Stämmer väldigt, väldigt väl överens med den guden vi läser om i Bibeln. Och det här hittar du ingen annanstans. Så vårt tro och hopp på Jesus är rationellt grundad. Och den även upprätthålls genom vår erfarenhet. Och när vi läste igenom de här verserna. Och när jag gick igenom de här verserna så det är flera av verserna som pratar om att sanningen sätter oss fri, eller hur? Och kan vi läsa mer om i Bibeln? Jo, att Jesus sätter oss fri, eller hur? Och han säger själv att han är sanningen. Han är vägen, sanningen och livet. Så om sanningen sätter oss fri, och Jesus sätter oss fri och han säger att han är sanningen. Och dessutom säger Bibeln klart att Jesus är Gud. Så vad är Gud då? Jo, Gud är sanningen. Vi finner sanningen i Gud. Det är liksom så kristallklart när man studerar och läser om det. Och sen är det ju så att allt kan inte testas genom vetenskapliga tester. Men Gud har uppenbart tillräckligt för att få oss att förstå att det är väldigt rimligt och rationellt att tro på honom. Men samtidigt har han utelämnat tillräckligt mycket för att göra det omöjligt att liksom bara leva på rent förnuft. Som sagt, allt i denna värld kan inte ge svar på genom vetenskapliga experiment. Utan tro och förnuft måste alltid leva tillsammans i en perfekt symbios. Den här perfekta symbiosen finner vi i Bibeln. Och den är värd att testas. Så det var vad jag hade att säga då. Men det är extremt intressant att studera Bibeln. Och den är värd att testas. Och för varje människa som kommer fram och ber förklara Jesus i relation till andra profeter, så ber de testa själva också. Det är inte bara ni som måste bära hela den här bevisbördan. De måste ju själv bära sin egen bevisbörda för sin egen världsåskådning. Ber de testa sin egen världsåskådning samtidigt. Så får ni se vad de... Det kan bli ganska intressanta diskussion. Okej, amen.